kommer att ha tre talare. Alla kommer att prata om compliance egentligen, compliance-testning på olika sätt då. Och första talare ut då är Fredrik Söderblom, och han kommer att titta närmare på aspekt, presentera det och data mining. Så jag lämnar över till Fredrik.
Ja, tackar. Oj. Hörs det bra? Ja, det är gott. Jag ska försöka mig på en demo också här mitt i, så vi får se om demojävelen dyker upp. Det brukar de göra. Ja, jag heter Fredrik Söderblom och kommer från XPD, som är ett litet konsultföretag som håller på med säkerhetskonsulting. Vi har gjort ett open source-verktyg för loggvisualisering som vi har kallat Aspect. Jag har hållit på med säkerhet ganska länge, och det som händer efter drygt 10-15 år om man har läst loggar är att till slut tröttar man på det. Det är inte speciellt effektivt. Även en liten sajt genererar mycket loggar. Det kan ju vara 10-50 megabyte åtminstone. Sen, övre taket är ju nästan obegränsat. Sky is the limit. Dessutom så har du ju flera loggfiler, och det är ju så att har vi god säkerhet men att vi inte tittar på våra loggar överhuvudtaget, då har vi ju, ja, i princip kan vi ju plocka ner brandväggen då. Lite drastiskt, men man måste ju kolla sina loggar. Det är ju åtminstone 25% av en säkerhet då. Det här måste ju göras regelbundet också. Minimumkrav är väl att man åtminstone kollar loggarna var 24 timme och går igenom allting och ser om det har hänt något abnormalt. Och om man har gjort det här under massa år så vet man att problemet är naturligtvis att hitta de intressanta sakerna. Man kan inte se skogen för träden, för att har vi slagit på loggning på 10-15 olika utrustningar och samlar ihop det här, så blir det enorma mängder loggar till slut. Och vad är det vi letar efter? Jo, vi letar ju i loggarna egentligen efter normal trafik. Den trafiken, det är loggarna, det vill vi ju ta bort. Det är vi inte intresserade av att titta på om vi inte felsöker. Så det är bra att det finns där. Men det är ju lite av skogen som skymmer träden. Det andra som vi vill ta bort också, det är ju abnormal trafik, men som är harmlös. Det är ingenting vi behöver bry oss om. Någon försöker kanske skicka NetBIOS datagram till vår brandvägg, ja, strunt samma, för det är förmodligen inte del av en attack mot vår sajt. Den där lilla nålen vi vill vaska fram, det är den här abnormala trafiken av elak natur eller som har ett elakt syfte. Det är de vi vill hitta, och vi vill kunna hitta dem för att kunna ha en lägeskontroll, vilket faroläge vi befinner oss i. Och det traditionella sättet att titta på loggar är ju då more eller less. Man greppar, kopplar ihop flera olika grepp med pipe, det klassiska Unix-sättet, för att filtrera bort normal trafik och den här abnormala men harmlösa trafiken, och i förhoppning om att till slut bara få ut det som är den abnormala trafiken av elak karaktär. Det finns ju massa olika sätt att göra app, och det är taila filer, att man, ja, vi kan använda olika verktyg i Unix som Sed, Awk, Perl för att leta efter och leta i loggarna. Det finns även lite bra verktyg som Swatch och Logsurfer som automatiserat efter en konfigurationsfil kan leta efter förutbestämda mönster. Nackdelen där är ju att vi måste veta vad vi letar efter för att Swatch och Logsurfer ska kunna larma. Men det är någonting, jag tycker fortfarande att man ska ha Swatch och Logsurfer naturligtvis. Men problemet är ju att hitta det här som vi inte vet vad det är. Och har ni jobbat som Firewall-administratör så är det här mer än ett bekant vy för er. Vi tittar bara en vanlig mål på en syslogg. Och i den här mängden data så är det ju ganska svårt att hitta någonting som är väsentligt. Nöden är uppfinningens moder. Jo, så är det väl. det här är ju mår och loggfiler, och till slut så jag blev bara less på det här. Det är oeffektivt, det är tidsödande. Det är en stor, stor risk att missa intressanta anomaliteter med den traditionella metoden och vaska loggar. Så jag tänkte så här att det måste finnas något bättre sätt att göra det här på. Och jag fick en snilleblixt den morgon när jag stod i duschen, och så insåg jag att det fanns, man skulle kunna göra på ett sätt. Man skulle kunna visualisera loggarna. Och det jag kom på när jag stod i duschen är att man kan använda SQL baklänges. Jag ska återkomma till det här sen. Så det gör att man kan få ett ganska intressant effekt när man ska klassificera loggevent då. Jag kom på att det här egentligen ska byggas upp kring tre stycken grundstenar. Det här växte fram i den mer eller mindre. Men det jag tänkte på först, jag kom på att, som jag sa, med SQL baklänges. Vi ska ha en SQL-databas. Vi ska spara alla sysloggarna i den. Det är nämligen relativt enkelt och snabbt att söka i om man har bra indexering, om man inte har bizarrt stora mängder data. Det kan man också lösa, som vi kan återkomma till lite senare. Och vi använder den här SQL-tabellen, SQL-databasen, som en arbetsyta för data mining. Vi låter den bara innehålla löpande 60 dagar loggar, om det är en liten, en medium size site. Och en riktigt stor site så kanske bara, vi har inte disk så vi kan inte hålla mer än 10-20 dagar. Och alla gamla vanliga textbaserade loggar, router.log, mail.log, syslog.log, messages etc., etc., de fortsätter vi att spruta ur oss och använder det som vi alltid ska göra med loggar, det vill säga rotation och sen spara undan dem på något media så att vi kan ha loggarna om man nu har det behovet. Vanligt är ju att man vill kunna spara loggar i 2 år, 5 år eller 10 år, beroende på vad det ställs för krav på en. Men de stannar kvar, och det enda vi gör, vi använder SQL som en arbetsyta där vi har 60 senaste dagarna med alla loggar som vi är intresserade av. Och sen så på något magiskt sätt så visualiserar vi loggarna. För det är ju så att ögat kan mycket, mycket lättare se en anomalitet när det är grafiskt än att läsa text då. Och förmodligen kommer det vara mycket, mycket lättare att överblicka. Och det som jag hade grott i bakhuvudet på med ett tag också, det var ett gammalt projekt som heter C-Log, som var hårdkodat för en viss typ av plattform för en enda applikation, som egentligen var grundidén att man ska kunna se på loggar istället för att läsa loggar. Och det jag insåg nu är att med LAMP, Linux, Apache, MySQL, POP så skulle man kunna göra det här generellt, oberoende vad det är för typ av loggar. Och jag gjorde en första prototyp då som var klart hösten 2003, som var i ren HTML, det var POP. Det var långsamt och det var fult som stryk, men jag insåg att det skulle gå i alla fall. Och det såg ut så här. Det här är mina sysloggar vid den tiden, och där varje prick representerar ett syslog-event. Och nu insåg jag att med ett ganska enkelt grepp här så kunde jag se 4800. Det här är 4800 rader från mina sysloggar, som man kan se bara med en enda skärmbild. Och då hade jag stöd för nästan 20 000 loggevents om man hade en bra upplösning på skärmen. Men det är inte speciellt vackert. Det man kan se här, det som man är ute efter lite, det är ju att kunna se mönster. Som det här är klassificerat, och som jag ska förklara lite närmare under demon, så är ju det röda här är ju det som vi skulle vara intresserade av. Där är de abnormala, elaka eventen. Och det blå, gula och gröna är egentligen skogen som skymmer träden. Och här så kunde man bara gå in och sätta musen egentligen över röda, så fick man reda på vad som hade hänt under det eventet då. Så designmålen för första versionen var att vi skulle ha två vyer. Loggvisualisering som är den här vyn. Vi skulle också ha ett sökverktyg som man kunde söka i SQL-databasen där vi spar loggarna. Loggvisualisering för det som, när vi verkligen skulle koda ihop någonting som fungerar efter vi hade sett med prototypen att det här funkar. Det skulle vara snabbare. Det skulle åtminstone vara snabbare än prototypen som var gräsligt långsam. Så det var enkelt att använda och ett intuitivt användargränssnitt. Och sen skulle vi ha någon form av rollbaserad åtkomstkontroll. Det här är ju sånt som växte fram ur behov vad jag kände att jag själv skulle vilja ha. Vi skulle också ha ett sökverktyg, så är det här är bra. Vi kan söka loggarna, vi kan ställa en, göra en enkel, ska kunna ha ett användargränssnitt som går att använda även om du inte kan SQL. Där man ska kunna säga, ge mig allt ur loggarna de senaste dagarna som den här IP-adressen där den återkommer i våra loggar. Jag ska kunna göra också, för den som kan SQL, så ska man kunna göra, konstruera en SQL-fråga och dessutom spara den med ersättningsbara parametrar. Och det ska finnas ett enkelt sätt att begränsa sökningen. Jag ska kunna säga att jag vill bara söka på event som händer 1 juni från den 1 juni klockan 8 på morgonen till den 1 juni klockan 11 på kvällen. Och det är bara här emellan jag vill söka. Och med SQL så som alla vet så är det här trivialt att göra. Det där är betydligt jobbigare med mål och grepp och less och sed och åk. Med version 1 så kom en god vän till mig, Peter Norlin, med projektet. Och gode gud, sa jag, för att den mannen kan verkligen göra snygga saker, vilket inte jag kan göra, vilket ni såg tidigare. Och istället så fick vi ett mer, lite tjusigare användargränssnitt med lite dynamisk HTML och sånt krävs. Aspect är ett helt open source, helt GPL-projekt, kostar ingenting. Det är bara att tanka ner och ladda ner. Och det är, ja, som jag har sagt nu för tredje gången, så är det egentligen bara för att vi skulle ha ett bra verktyg själva. Men sen insåg vi att det kanske finns andra som kan dra nytta av det här. Så här ser Aspect ut nu när Peter kom med. Vi har ett sökinterface som jag har gjort, som ser ut så här, där vi kan ställa frågor in i syslog-databasen och spara frågor. Det här ska jag också dema lite raskt då. Nu har det visst demo. Så. Själva grundidén då, för att man ska kunna förstå vad menar den här karen med, han står och pekar på massa gröna och röda prickar där uppe. Vad är det egentligen det här frågan om? Jo, det här är syslogga. Det är i och för sig, jag erkänner, gamlat från 2004-06-17. Varje sån här prick representerar en rad, en syslograd eller ett loggrad. Det behöver inte vara syslogg, det kan vara vad som helst egentligen. Klickar jag på den så får jag reda på vad som står i syslogen, för det är entryt. Jag kan här borta bläddra fram och tillbaka i syslogen och se vad som finns. Och här har vi en massa syslogenter som är totalt harmlösa, totalt ointressanta och ett typexempel på någonting som gör att det är svårt att se det intressanta. Så vad vi kan göra då är att vi kan skapa en regel för den här typen av trafik och säga att ska vi vara lite drastiska här, säga allting som innehåller cron eller usr bin cron. Ta det här för vad det är nu. Det här skulle man aldrig göra ute på en skarp sajt. Alla de eventsen som innehåller ordet cron ska få en färg. Jag säger nu att de ska få färgen grönt. Och de kan däremot dessutom komma in som vilken syslog facility och vilken syslog priority som helst. Och jag struntar i vilken maskin de kommer ifrån. Och så sparar jag den loggen. Och när jag sparar här nu så kommer den kolorera om hela det här fältet och så tar den bort allting som nu matchade det den regeln la in, blir nu grönt. Så alla entries här som är gröna matchade just den här regeln som jag la upp. Och vad man gör sen är att man fortsätter att titta. Jaha, här har vi någonting som är rött. Det här är alltså ett initialjobb som man gör första gången. Här har vi någonting som heter nullmailer. Den loggar också lite hejdlöst. Jag är inte någon stor vän av tryckplattor. Jag säger så här, allting som kommer från nullmailer, det färgar vi också grönt. Vi är inte intresserade av det. Och sen så jobbar jag så här och itererar fram. Och med en 20-30 regler så har du fått bort i princip all ointressant i loggväg och kvar har du ett par prickar som är av intresse för dig och din organisation. Vi ska se här nere. Jag har precis som matlagningsprogrammet på TV förberett en liten, jag har lite färdiga regler nu. Så återställde vi dem så ber vi att få se. Så här ser det ut när man har lagt in, jag tror att det är 47 regler faktiskt totalt. Det skulle förmodligen kunna minskas till 30. Det här gör jag en gång egentligen. Och nu har jag någonting som gör att jag kan titta på mina loggar utan att behöva lägga till regler. Hittar jag något nytt så kan jag göra en regel för det och klassificera det på ett speciellt sätt. Här har jag sagt att det här, något entry här är gult. Ja, det var att jag suade till rot. Ja, så jag ville kunna se alla sus då lite lättare. Här nere så talar vi också om vilken regel det var som fångade det här eventet. Och det som är röda nu ska förhoppningsvis vara någon typ av intressant som har hänt då. Ja, vi bytte synkroniseringspeer för NTP. Och vad jag kan sedan göra det är att bläddra framåt i loggarna. Eller bakåt, jag kan hoppa till slutet. Och nu kan jag helt plötsligt med största upplösningen som är 10 000 loggentry, så kan jag alltså med 7 klickningar ha tittat igenom 70 000 loggrader. Och ganska snabbt hitta det som är intressant för mig. Det som inte stöds på den här skärmen är ju då, vi har här nere lite olika storlekar. Amazing är väl den riktigt stora då. När man ser lite mer entries. Nu ligger jag risigt till sök eller tidsmässigt tror jag. Det andra vi har det är något sökinterface där vi kan gå in och köra sparade frågor. Hur många loggade återvänds finns det? Ja, 54 505 stycken. Och så vidare. Jag kan alltså skriva frågorna här nere i SQL statement och sen så kan jag säga save query. Så får jag spara frågan. Och jag kan även naturligtvis uppdatera eller ta bort dem. Och sen har vi lite den här rollbaserade användarhanteringen. Så vi kan lägga upp användare som bara har rätt att titta på den här blobben med prickar på. Men de har inte rätt att köra sökverktyget och så vidare. Ja. Då tror jag att ni förstår vad jag menade. Det som jag kom på i duschen, det var helt enkelt att man kunde köra SQL Select Statements baklänges. Och det här är egentligen hjärtat som gör att vi kan färga saker så snabbt efter de här klassificeringsreglerna när vi kommer in. Den är lite editerad koden här. Det ser inte riktigt ut så. Ja. Referenser. Koden ligger på Aspect, SFNet, SourceForge.net. Relaterade projekt och MSyslog är den som vi använder. Man skulle kunna använda syslog NG också för att få in alla loggentries i realtid i databasen så att alla loggentries kommer in i realtid i databasen. Det är ingenting vi föder efteråt. MSyslog och MSyslog NG, bägge de här klarar av att föda en MySQL eller en Postgres databas i realtid samtidigt som den skriver textloggar. Sen har vi den här lilla kalendern vi har. Det är från dynark.com, en DHTML-kalender. Och det är jag och Peter som har skrivit det här. Och relaterade projekt skulle kunna vara ja, syslog NG. Det finns ett MSyslog GUI som också är ett trevligt projekt. Men som siktar på lite andra grejer.
Nej, då tackar vi Fredrik Söderblom för hans tal. Jag tänkte att vi ska samla alla frågor till slutet av den här sessionen så att samtliga talare kommer att få sätta sig här i podiet.
Okej.
Och vara synliga hela tiden. Ja. Så jag tänkte jag ska överlämna lite talarpris här. Jag tror nästan alla vet vad det är, men det får vara en hemlighet för den som inte har öppnat själv. Och då ska jag intressera nästa talare. Han heter Alf Lundström och kommer från Vattenfall och är koncerninformationssäkerhetschef. Och Vattenfall är ju ett ganska stort företag, kanske inte alla känner till. Jag tror att det är 36 000 anställda och finns i flera olika länder. Och här ska de visa ett verktyg som de själva har producerat då, för att det inte fanns kommersiella verktyg. Så nu överlämnar jag till Alf.
Tack så mycket för att jag fick komma hit och berätta lite grann om det system som vi har valt att införa. Och det är alltså ett hemmasnickrat system kan jag säga utav en av våra medarbetare i Tyskland som har kört det här. Men först ska jag prata lite grann om Vattenfall, va? Vi är idag cirka 37 000 anställda. Det ökar för varje månad här, så att lite svårt med antalet. Den senaste tillskottet är en stor verksamhet i Danmark som har kommit till här på en 700-800 anställda. Vi har verksamhet som ni ser i Sverige, Finland, Tyskland, Polen och sen i somras då i Danmark. Det vi håller på med, det är ju förutom administrativa system även system för produktion och överföring av el och värme. Så att här har vi då en massa IT-system och IT-stöd, allt ifrån kärnkraft här i Sverige och i Tyskland till då värmekraftverk och vattenkraftverk, förutom de transformatorstationer också liv. Och utvecklingen går därhän att det här växer ihop mer och mer mot administrativa system, och därmed så ökar ju risken över att vi får in tokigheter och kan ställa till skada för den väsentliga delen, det vill säga vår elproduktion och vår värmeproduktion. Som ni ser så har vi rätt så många datorer, och det är i huvudsak Microsofts system som används. Vi har också ett antal servrar, och vi har också ett stort antal av övriga utrustning som routrar och switchar etc. Att då få en liten blick över hur ser hälsan ut i det här systemet var det som genererade det här. Och det fanns också ett annat perspektiv, och det var till exempel att den som är uppdragsgivare åt vår IT operations i Tyskland ville också se vad får jag för pengarna, hur sköter de här IT operations mina system då? Vi har ett beställar-leverantörsförfarande internt. Det var orsaken till det. Sen har det vuxit till. Och det vi nu kallar Vattenfall IT Security Scanner, alltså en vits populärt i Vattenfall. Och vi håller på att föra in det då i de här länderna, och kör då successivt in det över hela koncernen. En liten funktionell vy över VITS, så ser det ut på det här sättet att vi kontrollerar, vi har servrar som står ute i systemen, kontrollerar, vi har lite intelligens som tar hand om frågeställningarna, vi skriver ut rapporter, och de här rapporterna de delges då olika handläggare för åtgärder. Lite mer om den här tekniska vyn, så kan vi titta lite på den, hur den blir. Det är då den ute i infrastrukturen, så håller vi på med datainsamling som bearbetas. Och det jämförs också mot de instruktioner som vi har och bestämmelser, regelverk, det interna regelverket. Och slutligen så får man ut rapporter i lite olika variationer och miljö eller utseende också. Lite annan sån här. Det är ju så att de här sensorerna, de är då utspridda i vår tekniska miljö, och självklart finns det en sensor i varje land utom i Danmark. Dit har vi inte hunnit ännu, därför vi håller på att integrera Danmark med övrig vår verksamhet. Och i Danmark så har vi då 5 stycken stora värmekraftverk, och vi har 850 vindkraftverk. Så att bara för att visa att det rör sig om stora volymer och alla möjliga kommunikationer med, för de här vindkraftverken står ute i havet, så att det är då trådlös kommunikation till dem och in då till våra kontrollrum och driftcentraler. Men det kan också vara så inom ett land att man har en sluten enhet och en sluten miljö. Och då tänker jag på våra kärnkraftverk, och där då placerar man en sån här sensor innanför deras brandväggar, och så tittar de på den egna miljön, men sen går data eller informationen från de här sensorerna till en databasserver som är centralt placerad för oss då. Vi får ut ett antal rapporter. Det är tekniska experter, alltså tekniska rapporter. Det finns också rapporter för chefer att titta på hur ser den här miljön ut och vad behöver jag som chef vidta för åtgärder? Och sen så kan man ju säga också att vi har en övergripande nivå då som berör ledningsstrukturen, eller som vi som sitter på koncernsäkerhet tittar på för att se hur ser det ut över hela ytan. Annars så hanteras alla problem ute i respektive land inom respektive IT operations som finns landsvis organiserad. Vad ingår då i den här sensordelen? Ja, det är många kända program och funktionaliteter som jag tror alla som ni som sitter här har stött på vid några tillfällen som enskilda delar. Här har vi mötsat ihop det här till det här verktyget. Plus att det då också är skrivet lite egen kod givetvis. Det här är ett verktyg som ständigt är på utveckling. Det går hela tiden, så upptäcker man, aha, kan man göra det och det, då borde vi kunna göra någonting mer av det. Och sen så fortsätter den här utvecklingen, så det står absolut inte still. Och därför så kommer det mera funktioner, och jag tror också mera programvara, verktyg som involveras i VITS framgent här. Och som sagt var, så här ser då den meny ut som man kommer till. Det finns då en för varje land, och den är då låst så att man kan bara titta på det egna landets verksamhet, förutom vi då som har möjlighet att titta på hela gruppnivå. Och sen som ni ser också så finns det en demonstrationslist då för att man ska kunna demonstrera i den här typen av församlingar och liknande. Nu har jag valt annan typ av information. Det är direkt skarp ifrån Sverige, så att det är roligare så än om vi har fingerat en massa siffror. Man får ut en vy då som ser ut så här, och det är alltså här i Sverige skannat nästan 8000 maskiner, och man ser också i den vänstra kolumnen så ser man vilka som har blivit åtgärdade såväl i som är med i den här skanningsprocessen, och den pågår hela tiden. Det är inte med tidsintervall, utan det rullar och går hela tiden server. Så att det är när vi väljer att ta ut den här statistiken som vi får ögonblicksbilden just hur det ser ut idag klockan 15.00, om vi trycker på att vi vill ha ut rapporten just nu då. Men annars så snurrar det precis hela tiden, så att det är uppdaterad data. Vi kan också här få en annan typ av graf då, eller en annan typ av statistik där man då lättare kan se hur det här ser ut då, både på server- och klientsidan. Det är då sammantaget för att man ska få en här lite populärare grej. Men vi kan också gå in och titta, och det här, nu kommer vi in på alltså skarp information där man kan läsa ut då olika saker som i den status som är. Vi ser att vi har rätt mycket utav den här Natchez-masken i gång här. Det är alltså ett antal indikeringar utav den. Vi har också POP3-servrar och så vidare. Det är lite grann utav de sårbarhet och risker som finns. Och utav det som vi ser här så är det alltså 21 indikeringar som att det här är saker och ting som vi definitivt måste titta på. Man kan gå in och titta på de här detaljerna, och då kan vi komma ner ända ner på maskinen, vem det är som har den här, de här problemen. Tittar vi på de här sårbarheterna, så finns det alltså i den här rullistan där uppe som ni ser, finns det olika saker som man kan alltså titta på. I det här fallet har jag valt att trycka fram nätdelen, och där kan jag alltså gå in och titta på hur många som har, många datorer som har sådana wireless nätverkskort aktiverade. Det syns direkt här. Och sen har vi då regelverk givetvis på hur och man får använda den typen av information. Kan också som ni ser också gå in och titta på USB, vad finns det under där, vad finns det anslutet till USB-portarna på datorerna, vad är det som vi godkänner respektive inte godkänner. Folk är ganska innovativa i ett tekniskt företag, vill jag påstå. Vi hittar både det ena och det andra. Tittar vi på klienter så finns det ju också en del saker som man kan då gå in och titta på samma sätt i detalj runt omkring klientdelen. Det finns också, som ni ser, också alerts, det är alltså så här larmnivåer som är lagd in, som gör att de måste vi ta hand om lite snabbare. En intressant grej som vi konstaterade när vi började köra med det här, det var alltså, vi har ju antivirus och automatisk uppdatering av antivirus både på filservrar, skrivarservrar, mailservrar, men också på klienter. Och när vi då körde det här så upptäckte vi att här i Sverige utav 5000 eller ja, det var 7000 maskiner, så är det alltså 265 servrar och klienter som inte har ett vettigt uppdaterat antivirusskydd, vilket vi då trodde att det fungerar automatiskt, men det beror då på kanske maskininställningar eller annat som gör alltså att det blir på det här sättet. Och det här är ju då en bra information för de som håller på att skruva med de här sakerna, att gå in och då åtgärda problematiken fortlöpande, för det här dyker upp så fort som man plockar ut rapporter. En annan intressant sak som vi då har här, det är då användare här och vilka som var lokala administratörer på sina maskiner. Vi har regler även för det, och döm om min förvåning när jag upptäcker att utav 7000 maskiner så är det alltså 1600, nästan 1700, det finns en siffra där uppe, som har då fått lokal adminbehörighet på sin dator. Vi kör annars med standardarbetsplatser och ganska låsta dator. Och då frågar vi ju vän av ordningen, hur har det här gått till och vem har lovat dem att ha lokal adminbehörighet? För det ser vi också i det här verktyget, att det för med sig en massa olika installationer utav program och andra saker som inte är så bra för vår miljö generellt och för den enskilda kanske klienten, datorn i synnerhet. Jag sa att hela tiden så är den här produkten under utveckling, och det som nu kommer att ske det närmaste, det är de anpassning till gällande krav, policy standard som finns, och där vi har våran egen group instruction som heter G26 och som handlar om informationssäkerhet. Men vi har ju också standarder, och vi har också i olika länder olika regler som vi har skyldighet att följa. Och det här PCI som står näst längst ner här, det är alltså Tekniska högskolans försök att titta efter på fyra standarder och koka ihop det i ett verktyg som gör att man ska kunna jämföra hur miljön ser ut i förhållande till de här fyra standarderna. Har vi täckt in dem eller inte? Ett arbete som pågår på Tekniska högskolan här i Stockholm. Sen blir det också en fortsatt teknisk utveckling generellt också utav det här, givetvis. Den information vi erhåller, den är i två delar. Det är dels en teknisk information, och det är då de brister och svagheter som jag har visat lite grann på då. Och det blir då en sån här lister till, som vi då lämnar ut till IT Operation. Det här får ni åtgärda. Men sen har vi konstaterat, det är inte alltid så det är populärt att komma ut med en lång lista. Vi skriver ut den i vanlig Excel-format. Därför att man har, det är ju som att tala om att ni har inte skött jobbet på ett bra sätt. Och det gör att det finns spänningar när man kommer med den här typen av information. Och därför har vi upptäckt att vi är tvungna att utbilda personalen för att ha en bättre förståelse för att vi använder den här verktyget. Men sen får vi då överskottsinformation, och den informationen är då lite mer känslig. Det syns till exempel när man har laddat ner programvaror som inte är i enlighet med våra villkor och andra sådana här saker. Det syns också att människor har kört ner, eftersom de är lokala admin, drivrutiner, program och annat sånt som definitivt inte får finnas på våra datorer. som ansluts till nätverk. Det finns special, men som ansluts till nätverk. Och det är som jag har skrivit här, att det måste vara avstämt hur man hanterar den här överskottsinformationen, för annars så kan kriget utbryta på arbetsplatsen definitivt, för det här kan slå både hög som låg faktiskt. Och vi har regler för hur vi hanterar den här typen av information överenskommen. Där vill jag råda er, gör upp de reglerna medan det är fred på arbetsplatsen. När det har blivit krig är det för sent. Det är egen erfarenhet kan man säga. De här frågorna ska vi ta sedan, så då får vi lov att göra det då, när får ni fråga. Det som är en finess med det här, det är att mina kollegor i Tyskland, de säljer det här systemet till vilka som helst. Och det finns alltså företag utanför Vattenfall som idag använder det här på till exempel folkvagn och mera. Och det, jag vill avsluta med att säga att finns det då intresse för er att tränga djupare i det här, så är ni välkommen att ta kontakt med mig på Vattenfall, så ska vi ordna lite djupare demonstrationer hemma hos oss som vi inte vill köra här också. Ni är varmt välkommen i det fall ni tycker att det här skulle vara någonting för era företag. Tack så mycket.
Ja. Då tar vi överlämnar ett talarpris här. Varsågod. Ska vi passa på och intressera nästa talare. Han heter Jan Sell. En gammal guru inom Linux och Unix-sidan sedan åtminstone, kan det vara 20 år eller längre kanske. Det han tänker presentera är en idé som kom upp från ett arbete på IBM, där man gör olika compliance-testningar för interna säkerheten. Påminner lite om det som faktiskt Alf pratade om nyss. Så jag lämnar över då till John Sell.
Okej, det hörs. Ja. Känns lite konstigt här. Ja, jag ska väl börja presentera mig själv lite grann då. Jag har ett eget litet bolag som jobbat med Unix och sånt här då i några år nu i det här laget. 22 ser det ut som det. Unix, Linux-konsult och så vidare. Jag har skrivit lite grann. Jag är ordförande i Svenska Unix-användarföreningen. Ni som känner igen mig därifrån och så vidare. Ja, det finns med det här. Det är inte så mycket att prata om egentligen. Jag brukar skoja och säga att vi har ett multinationellt småföretag, och det finns ingen skattemyndighet och annat som vet vad det är. Det krånglar till alla möjliga saker, men det är intressant. Ja, vi har jobbat med det mesta som finns inom datavärld, och några konstiga saker som säkert inga har känt till. Det sista vi har börjat med nu är att hålla på med Asterisk, måste jag få göra lite reklam för. Det här IP-telefoni och telefonväxlar under Linux som är väldigt intressant. Och ja, nog pratat om företaget, över till det som vi ska prata om här då. Och ja, det är egentligen samma problem som min gode talarkollega här från Vattenfall berättade. Vi fick i uppdrag av IBM att utföra säkerhetsutvärderingar på en drös med maskiner för IBMs olika kunder. Och i det här fallet var det egentligen andra sidan utav skranket, och IBM ville ta fram och visa att de hade gjort det de hade avtalat med sina kunder. Så det var precis samma sak som den andra sidan. Och det finns ju ett antal regler som har dykt upp nu, den här amerikanska akten om vad man ska plocka in och lagra och analysera och så vidare, och EU har även börjat komma med regler för det här nu då. Och vi fick väl i princip tre stycken grunddelar då. Dels så var det ju intern audit, det vill säga man ville ha underlag för att kunna visa för intern auditen att man hade gjort de kontroller som man hade blivit ålagd att göra, vilket innebär att vi hade ganska höga krav på bevisföring. Och det dök upp ett antal gånger så att säga, att vi behövde verkligen noggrant visa att ja, vi har varit inne på den maskinen, vi har tittat på den parametern, att den var påslagen eller avslagen eller vad det nu var. göra den här säkerhetsutvärderingen då, och framförallt då kunna köra det här på, i det här fallet då, 8-9 olika kunders nätverk. Så det gav ju lite speciella regler och så vidare för vad vi var tvungna att göra och inte göra. Och vårt uppdrag var inte alls att plocka fram något verktyg eller någonting sånt där. Initialt då så fanns det inom IBM-världen andra sådana här verktyg eller sätt att göra det här. Engelsmännen som var lite före oss då i Sverige med att ta fram de här grejerna, de gjorde det manuellt. De hade 3-5 A4-sidor för en stor server att gå igenom. Någon loggade in, knappade in alla uppgifterna, gick igenom alla sakerna, skrev ner alltihop det där och gjorde det där helt manuellt. Och beroende på utrustningen så var det olika mycket då. Så att man körde alltså helt manuell hantering, så de klarade mellan 1-4 utrustningar i timmen ungefär. Och det var då template-dokumentbaserat, man fyllde i de här. Sen har jag för mig, de skannades in och de stämplades så de låg i databasen inom situationstecken. Men man hade underlag för det här i alla fall för att uppfylla alla regler. Andra sådana här delar som kom in då var ju då, vad var det vi behövde göra? Jo, vi hade ju då en specificerad security policy som var då avtalad mellan IBM och mellan kunden i fråga. Och den är ju del, i och med att vi hade 8-9 olika sådana här, så var det alltså 8-9 olika förutsättningar för det här. Och det var givetvis så att det var inte samma regler på något ställe. Vissa grundregler är likadana, men det var väldigt mycket lokala anpassningar till de här då. Och inte bara då på hur saker skulle vara inställda. Det fanns då vissa som krävde byta lösenord var 30:e dag, vissa krävde 3 månader och så vidare. Men utan det var även då ganska mycket olika skillnader på vad som ska kontrolleras, vad man hade avtalat mellan de här. Och som sagt då, vi måste sen kunna visa då när vi körde det här att vi verkligen hade samlat in det här och när vi hade samlat in det. Så vi har lagt ner väldigt mycket tid på att få evidensprocessen och ha tidsstämplade loggar och så vidare från hela den här biten för att det skulle fungera. Och det här var ju också då väldigt mycket olika utrustningar. Vi jobbade bara med Unix-systemen och de andra Unix-liknande servrarna, brandväggar och alla så att säga svarta lådor, switchar, hubbar, routers och så vidare i nätverket. Vi jobbade inte med några klienter och vi jobbade inte med några Windows-servrar, för det är en annan avdelning som skötte den biten. Men vi råkade ut för väldigt många olika användarinterface. Det finns ju då kommandoradsbaserade, typ Cisco-utrustningar och många med dem. En hel del av de mindre routrar och switchar som finns i näten, de är menybaserade, VT100-baserade. Eller webinterface, vilket är ett litet helsike när det gäller loggan. Och sen finns det ju då diverse olika andra låsta konfigureringsprogramvaror som vi dök på. Så vi hade ett antal olika accessmetoder. De flesta utrustningarna kunde man köra med hederlig telnet-hantering eller möjligtvis då SSH, beroende på vilken nivå på utrustning det var. En del kunde vi hämta in utrustningarna med SNMP och få in utrustningen där. Vissa av utrustningarna krävdes att vi körde HTTP och webbinterface för att komma åt dem. Och sen hade vi ett fåtal utrustningar som var så kritiska för kunderna att de fick man inte accessa över nätverket överhuvudtaget, utan det var serieport på konsolen som man kunde komma åt maskinen. Så vi var tvungna att göra så att även vi kunde så att säga åka ut med en bärbar maskin och hämta in datat från serieporten så att säga. Och det fanns ju då ett antal olika andra krav. Det skulle integreras någorlunda smidigt då i kundens arbetsflöde. Det förekom ju några roliga tillfällen när vi kom ut och för någon hade liksom stämplats IBM internal audit på våra ryggar så att säga. Så man kom in där så var man från intern auditen och var väldigt välkommen och så vidare. Men det försökte vi få ur dem ganska fort. Vi är vanliga folk. Vi var tydligen tvungna att följa den här auditprocessen då och få in data och så vidare för den biten. Hantera olika, i och med att vi hade mantal olika företag som vi skulle jobba med. Olika nätverksenheter givetvis och olika accesser då som krävdes. Vi behövde ju vara relativt fristående då och inte kräva allt för mycket andra verktyg, i och med att här var någonting som skulle utföras regelbundet, komma tillbaka till, men det var ingen som skulle installeras i nätverken och köras regelbundet, så var tvungen att vara fristående och klara sig själv så att säga med sina egna delar. Och vi hade lite grann samma sak som Vattenfall pratade om här, att vi behövde producera ett antal rapporter, både övergripande säkerhetsrelaterade rapporter, men även då repair action så att säga, för att de som är tekniker ska kunna gå igenom och rätta till felarna. För det är ju en återkommande process, det är ju liksom inte bara att slå ner på vad som är fel, man ska ju även försöka hjälpa till för att få det bli bättre. Och vad gjorde vi då? Ja, en snabb sammanställning här då gav då att skulle man då köra det här manuellt för cirka 10 000 enheter som vi pratade om, så var det alltså 3,5 manmånads arbete per man i våran grupp. Så vi insåg ju ganska fort där att den här engelska modellen och så vidare, det gick inte. Vi var tvungna att hitta på någonting annat bara för att överleva själva. Så då börjar vi då titta på vad kan vi göra för att samla in data, vad kan vi göra för att förbättra de här olika delarna. Och vi kom fram då till den här processen efter ett antal olika försök och praktiska angrepp på det här. Första steget är en intressant bit i sig själv. Vi har ett inventory. Vi måste ju få in data från kunden som talar om vilka utrustningar är det gäller. Vilka utrustningar ska vi testa? Det där är, tycker man, en väldigt statisk sak. Borde vara i alla fall. Det är det inte alls i verkligheten. Den är väldigt flytande. Det förekommer nya maskiner var tredje månad. Och det förekommer maskiner som har försvunnit var tredje månad. Och det där är också någonting som måste dokumenteras. Varför är de här maskinerna inte med den här månaden? Och så vidare. Så vad vi börjar med då är att vi laddar in inventoriet i verktyget och jämför det med föregående version av inventory. Så vi får en skillnad där för att kunna plocka bort eventuella maskiner. Kunna lämna rapport till kunden där kunden fick säga varför är de här maskinerna inte med. Så vidare. I och med att det här är väldigt säkerhetskänsliga saker. Jag menar, fysiskt sett så hade vi inloggningar till alla nätverksutrustningar, alla servrar och så vidare. Så att datat för inloggningen skulle ju göras separat och skyddas. Så vad vi valde var att systemet lagrar aldrig authentication data överhuvudtaget. Utan när vi kommer ut till kunden så får vi en fil med användare och lösenord. Det enda som lagras i verktyget är så att säga vilket ID som används. Och det innebär att medan vi kör så kan vi ha den där filen. När vi är färdiga så tar vi bort filen. Och så har vi i princip inte användare och lösenord kvar. Vi började med att köra en konnektivitetstest. Det vill säga vi använder och verifierar hela den här uppsamlingen med både då inventory och authentication data. Ser att vi kommer åt alla maskiner. Ser att vi kommer in på dem överhuvudtaget. Och samlar in att det som det står i inventoriet faktiskt är det vi kommer åt. För det är en annan sak som händer ganska ofta, att maskinerna har blivit uppgraderade till nya versioner eller till och med till helt nya typer av utrustningar. Förekom relativt vanligt och så vidare. Och det är också en sak som de måste dokumenteras, läggas in i auditen och så vidare. Varför kunde vi inte komma åt dem där? Och likadant då de maskiner som vi inte kunde komma åt och köra. Varför kunde man inte göra det? Kunden fick i princip några dagar på sig att göra en justering. Det kunde vara så att det stod fel. Det är fel IP-adress, det är fel användare lösenord eller någonting sånt där. Så vi kunde reparera och köra en gång till så vi fick igenom det här. När det är gjort så samlar vi in alla konfigureringar i princip för alla de här enheterna. Och när det är gjort så behöver man egentligen inte vara ute hos kunden längre, utan då har vi fått in allt data. Vi kan ta med oss det här och åka tillbaka till huvudkontoret och jobba därifrån. Vi plockar in valideringsparametrarna, det vill säga vi talar om för verktyget vilka tester ska man göra på alltihop det här. Och det är generellt då på i princip typnivå. Alla switchar och hubbar ska ha den här konfigurationen. De här parametrarna gäller generellt så att säga. Och sedan analyserade vi och körde hela den här testbiten, testfasen. När man har gjort det så kunde man då utifrån det då producera ett antal olika rapporter i olika format. Vi hade Excel-format mestadels för att leverera ut det här. Och man kan givetvis då ändra och testa med olika valideringsparametrar för att se. Och det var framförallt vanligt när vi startade upp det här. När det kom en ny kund så körde man i princip en insamlingsfas. Och sen körde man en testfas där man egentligen inte brydde sig så mycket om själva resultatet, utan man ville bara veta hur ser det ungefär ut. Och sen kan man då ta diskussionen, är det nu så att jag, för att min verksamhet ska fungera, så måste jag ha de här parametrarna satta. Ja, då ska det givetvis vara så att då ska ju själva säkerhetspolicyn stämma överens med det. Det ska ju inte vara så att jag har 90% maskiner som är failed bara för att jag har någonting i min operation som krävs. Så därför kunde vi då köra det här ett antal gånger utan att liksom samla in data och så vidare. Det som vi valde då var Linux-baserat och open source-baserat. Verktyget är skrivet i huvudsak i TCL. Och jag har inte massor med fancy demos och sånt där, för det är väldigt tråkigt. Det är kommandoradsbaserat och genererar Excel-filer i slutändan. Så det är inget roligt att visa så att säga. Vi baserade på Red Hat, för det var vad vi hade tillgång till inne på IBM, eller deras version av Red Hat. Vi kunde köra insamlingen på en maskin. Och framförallt då var vi tvungna för att vi skulle kunna åka ut och ha både lokal LAN-access. Det var väldigt ofta vi inte hade tillgång till LAN-en utifrån, utan man fysiskt var tvungen att åka ut till kunden och hämta in datat. Och sen hade vi då de här udda maskinerna där vi fysiskt var tvungna att åka ut och sitta alldeles på maskinen, plugga in serieporten och hämta datat den vägen. Baserat på Linux, fria programvaror, låg kostnad för deployment och så vidare. Vi har support i programvaran för i stort sett alla accessmetoder. Vi kan köra Telnet eller SSH för vanlig access. Vi kan köra SNMP för att hämta in data från de utrustningar som stödjer det. Vi kan köra HTTP för att hämta in data från de bitarna. Ofta var det en kombination också. Flera utrustningar, typ brandväggar och så vidare, där körde vi SSH för att hämta del av konfigurationen och webbinterface för att hämta andra. Plug-in-arkitektur, enkel att utöka. Och som sagt, vi loggar allting med tidsstämpel i verktyget. Översiktligt ser så verktyget ut, någonting åt det här hållet. Jag har en centralbit och så att säga engine-delen. Vill han peka egentligen? Men ja. Själva mittendelen, det ligger då ett antal olika saker. Jag har dels då den här plug-in-hanteraren som gör att jag kan bygga nya delar i verktyget för att hämta in datat, för att testa datat. De här delarna här. Jag har tre olika huvuddelar. Jag har den här första testdelen, som är en plugin så att säga som används. Jag har en collection-del som använder insamlingen då för att hämta in allt data. Och jag har en analysdel då som är beroende på vilken enhet det är. Och sen har jag då en databas, MySQL givetvis, där jag lagrar då all insamlad data. Jag har rena loggfiler med evidens och tidsstämpling och så vidare. Vi har ett litet GUI, vi har ett litet gränssnitt för att komma åt databasen för konfigurationer och så vidare. Och i huvudsak då resten är ju skött via kommandoraden. Ett antal olika rapporter som verktyget då producerades. Excel för alla avvikelser från de gällande reglerna. Vi hade en statistik, övergripande rapport som visar då hur mycket rent statistiskt sett som var den här gången, mycket som skilde sig från förra gången. Repair Actions är den här mera teknikbaserade då rapportdelen som genereras för teknikerna, som talar om att ändra SNH, uppdatera SSH till version 3. Eller vad det nu var. Exportfiler. Det är ofta så att de här kunderna har egna form av inventory management system. Så vi exporterade specialrapporter till diverse olika saker för att de skulle kunna få in det här i sina system och vidare bearbeta det här. Det här var en del av de utrustningar vi dök på. Och hastighetsmässigt då, vi gjorde då diverse tester med en IBM ThinkPad 1,2 GHz Pentium med Linux på, inga konstigheter. Och vi kan alltså samla in mellan 300 till 7000 enheter per timme. Och det beror lite grann. De långsammaste maskinerna var stora SAN-system, för där var det helt enkelt, deras säkerhetspolicy krävde i princip att vi dumpar alla filer i filsystemen och jämförde behörigheter. Och det tar tid. Så därför gick hastigheten ner. När det är dumma enheter, eller enkla enheter att hämta ut konfigurationen till, ska jag väl säga, som Cisco, där man kan köra dumpa konfigur med ett kommandorad och få ut den, eller någonting annat liknande, så kom vi alltså upp på 7000 enheter i timmen. Vi kunde analysera mellan 2000 till 6000 enheter i timmen, och alltihop det här kunde ju då köras parallellt, så vi kunde alltså sätta upp 4-5 maskiner och köra insamlingen parallellt, olika delar, eller att man hämtade via låsning i databasen, så att säga, olika maskiner. I princip kan jag lägga in ett antal olika maskiner i ett kluster då, som ligger och kör det här. Jag behöver en mastermaskin där databasen ligger, där jag lagrar allting. Jag kan köra noder som gör insamlingen separat från de som analyserar, så jag kan även köra den processen parallellt. Och jag kan ha enheter som permanent installeras ute hos kunden då, som sparkas på och kör in insamlingen. Det här verktyget skiljer sig då från Vattenfalls verktyg, att det här är alltså en insamlingsfas som görs vid ett regelbundet tillfälle. Och sen lagras alltihop det där. Så det är ingen pågående process hela tiden, utan vad vi gjorde var, vi kom ju tillbaka var tredje månad och körde den här processen hela tiden, så att säga. Då är det frågestund nu då. Frågan var säkerhetsklassen på det insamlade datat. Och ja, den är givetvis högklassificerad, för det ligger väldigt mycket känslig information i den där. Så i princip vad vi gjorde var att vi tog in datat, bearbetade och analyserade det, brände allting på en CD och tog bort det. Och gav tillbaka till kunden, så kunden fick låsa in det enligt sina regler.
Amerikanska företag har ju vissa krav på sig, regulatoriska krav på sig, att de har kontroll på informationssystemen. Och det är så att ledningen i företaget kan råka illa ut, till och med åka i fängelse till och med. Och ganska stora summor kan man få böta om man inte följer vissa bitar. Och det här är ju avtal dessutom som man har upprättat mellan sig själv och kunden, och som man ska följa.
Man kan vända på frågan lite grann också innan vi kommer in också. Att från IBMs synvinkel så var det väldigt noga med att vi producerade det här datat, gav det till kunden, och sen kunden kunde få säga att nej, vi har inte tid att uppgradera, stryk de här grejerna just nu. Så ur våran synvinkel så var det nästan det omsatta delen, så att säga. Kunden skulle få det här rapporterat. IBM skulle påtala det här, att de här bristerna ska göras och de ska uppdateras, och sen är det kundens ansvar att besluta lite grann tillsammans med IBM då. Egentligen två eller tre olika nivåer, så att säga. Den första nivån är den övergripande. Du ska kunna visa, du ska kunna säga att vi har gått igenom de här 7000 maskinerna och vi har testat dem och vi har 300 punkter som utomstående och så vidare. Det är den övergripande nivån, och det är egentligen fortfarande bara en rapport som sagt och som gällde där. Det var inga konstigheter. Sedan kommer corporate audit in och börjar prata om riktig evidens. Och då plockar de, i de fallen där jag var med om det här, så att säga, de plockade ut och sa att vi vill se, ni säger att ni har testat den maskinen, visa det. Och då räckte det åtminstone i vårat fall, för att vi gav dem loggfiler där vi visade inloggning exakt då vad vi hade gjort, så att säga, på maskinen, tidsstämplat från vår maskin, där vi kunde visa att det här var vad vi gjorde. Och det så att säga, det räckte för deras del, så att säga, när det gällde evidens. Det var liksom loggfiler då, i princip.
Ja, nästa fråga. Ja, frågan var det att klarar organisationen ta hand om de issues som dyker upp i en
tillbaka och försöka svara på det. Den erfarenhet jag har, det är att det måste ske information och utbildning till de som ska ta hand om den här typen av information. Vi körde ut lister här i sommar i Excel-format som vi delade ut till IT Operations här i Sverige, vårt databolag som vi har här i Sverige som är internt då och som ska åtgärda det. Och sen har vi gjort en uppföljning nu i september månad och det är långt ifrån allt som är åtgärdat. Vi hade en tron alltså att de skulle ta emot det här med öppna armar och applådera oss att vi hade hittat en massa sådana här antivirusprogram som inte hade tagit i datorerna, men det fick vi nog lång näsa. Det var ju så att det ansågs mycket besvärande och jobbigt och tungt och allting sånt. Så att man har en hemläxa att göra, åtminstone min erfarenhet, man har en hemläxa att göra för att få det här att fungera. Sen kan jag också säga att det skiljer väldigt mycket mellan de olika länderna som vi är verksamma inom. I Tyskland är det här inget problem. Det åtgärdas minutiöst. Men vår svenska fallenhet att försöka krypa undan tror jag slår igenom lite.
Frågan var egentligen om det var några begränsningar i vilken typ av loggar Aspect kan analysera. Det var rätt uppfattat. Nej, utan de loggar ni såg här, det är samlat ifrån er brandvägg, router, lite olika hostar. Så att allting som stöder syslogg då, egentligen. Men det jag sa från början också, sen är formatet uppbyggt. Jag har haft åtminstone en person som har varit på mig och tittat och använder det för helt andra saker, för att på det sättet det är uppbyggt då, så är det, kan du hälla in vad som helst i tabellen där du har det du vill logga och det du vill kunna söka på och klassificera.
Det här är mer ett verktyg för en erfaren administratör. Det är ingenting man kan sätta händerna på en nyanställd och säga nu får du granska alla våra loggar. Utan man måste ju ändå innan, det här är ju ett hjälpmedel för en erfaren logggranskare som vet vad som är, ja, hur man kan gruppera de här tre olika typerna av event som finns i loggar. Kanske bara för att förtydliga det jag sa innan, att när det gäller loggning i just i brandvägsmiljöer så är det ju så, det vi tittade på var en fokalpunkt. Man samlar ju alla loggar traditionellt sett, att all utrustning får skicka sina sysloggar till två loggserver, och sen har man då antingen aspekt på en av dem eller så för man vidare in dem till en intern sysloggserver med krypterat över TCP och något liknande. Så att idén är ju att samtliga sysloggar är samlade på samma ställe, så jag kan slå in en IP-adress och kan spåra den i alla enheter som man sett den. Så att på ett eller annat ställe kan jag se loggen.
Jag skulle vilja säga någon. Vi är ju lite olika personer, vi tre som är här. Va? Men, två mycket duktiga IT-människor, så jag är elektriker. Det är rätt intressant. Men rollerna våra är ju lite annorlunda här. Och jag kan bara instämma med det här loggar och logghantering. Och jag tror att alla människor som jobbar, inte minst vi som jobbar med uteslutande säkerhetsfrågor, vilka problem det föreligger med det här logg och logghantering. Så det är mycket bra och nödvändigt att det finns ett verktyg som kan stödja logghanteringsproblematiken. För den är enorm och vi har alltså flera hundratusen inloggningar per dygn, och bara hantera det är enormt svårt, så att det är en mycket viktig del. Sen skiljer det ju lite grann med Jan och min presentation så till vida att vi håller ju all information inom vårt eget hängen så att säga. Vi har ju fått erbjudande av andra att ha analysverktyg inne hos oss, men vi har faktiskt tackat nej av säkerhetsskäl. Alltså, vi har gjort en risk- och sårbarhetsbedömning. Och det här är någonting som jag tycker är viktigt att man gör. Risk- och sårbarhetsbedömning eller säkerhetsanalys. Och sen vet man vad det är för risk man tar. För det är onekligen risk att skicka ut den här typen av information. Men känner man risken, går det att avtala och skriva om saker och ting. Följa upp att saker och ting följs. Så vi har lite olika utgångsvärden när vi pratar om de här verktygen och så vidare. Hos oss så har vi som sagt valt att hålla det väldigt inom våra hankostör. Sen vet vi inte hur mycket vi hackade, så att vi vet inte hur mycket som är ute ändå. Men vi hoppas att vi håller igen dörren så att säga. Tack.
Jaha, då ser jag här att vi är klara.